Johan.
Ja.
Vet du?
Vadå?
Ett oreflekterat liv är inte värt att leva.
Ja, vi är tillbaka.
Exakt.
Ja, hur känns det då?
Tillbaka.
Vadå?
Vadå?
Tillbaka från vad?
Från uppehållet. Att inte, den tyngande, rivande känslan i brösten att inte få spela in en podcast.
Du menar att jag inte får prata. Och ja. Det har tyngt dig.
Verkligen. Mm. Att få höra din lena stämma.
Mattias Singer här i alla fall.
Emilio och Ilimilare.
Baklänges blir det. Ja, Emilio Perelli.
Är det så?
Sahitam Gnis heter jag.
Ja.
Och ni kan, jag kan inte det. Johan Andersson.
Ja, men vad fan?
Anonymen själv. Eller hur?
Heter det baklänges?
Ja.
Anonymen själv.
Precis.
Det blir Johan Andersson.
Exakt. Hörrni.
Ja.
Det är sommar snart.
Ja.
Vad händer då?
Då blir man glad och det spritter i kroppen. Man hoppar från tuba till tuba.
Jag vill bara dansa, ja.
Jag kör ner från det ena till det andra.
Jag har alltid velat göra kiné från Stadsgården ner på Söder.
Har du det?
Ja.
Annars ska man göra det i trappen.
Tänk på bästa sändningstid i trafiken, alltså när det är som mest bilar. Kommer en snubbe i cykelspåret och gör kinéer. Bara liksom kör.
Det bästa hade varit om det var du som gjorde det.
Ja.
Alltså, ärligt talat, det här är en grym reklamkampanj.
Ja.
Emilio i spåret dungde kines.
Där har vi det.
Tänk istället för Van Damme så kommer jag och kör ner.
Du gick inte ner i split mellan två lastbilar och kör kineer i cykelbanan. I cykelbanan också.
På cykelbanan med sån cykelkostym och sån hjälm och alltihopa. Men jag kör kineer istället, ja.
Jävlar.
Ja, det var ju det.
Kineer är ju jobbigt för det tar sån tid att ta sig fram. Även fast du fuskar.
Vet du vad jag trodde du skulle säga? Att ta sig ner.
Ta sig ner,
ja. Ja, piqué är ju lättare att ta sig
ner. Ja, för du kan forcera så kommer du iväg. Men kiné är ju liksom att... Om du gör rätt.
Ja.
Och det är ju rätt jag pratar.
Ja, det är klart.
Inte forcera.
Du är ju professionell.
Professionalist.
På tal om det. Herregud vad många avslutningar dansskolorna har haft nu.
Ja, hela vägen.
Ja, vi har haft ett gäng avslut. Har du det?
Ja, jag har haft lite avslutningar. Varenda teater har varit belägrad med avslutningar. Mm. Jag tror att varenda förälder som har en unge som dansar har varit på en dansföreställning. Mm.
Jag var på min sons avslutning.
Såklart.
Och de är ju väldigt små.
Ja.
Problemet med väldigt små människor är ju att de är mycket bättre atleter än vad en annan är. Speciellt nu för tid.
Mm.
Så det var nog det värsta med honom. Upp och ner och upp till hyggen. Och man bara... De är helt otroliga. Har ni sett det där experimentet när de byggde upp för en elitgymnast? I rätt... Alltså han var... De hade jättestora möbler. I ett rum.
Mm.
Som var i dimension med, jag vet inte, en 4-åring eller 5-åring.
Okay.
Och sen så var han tvungen att utföra vissa saker som barn gör.
Ja.
Och med rätt intervall. Så de liksom piskade på honom. Liksom, och han bara... Han höll på att kollapsa. Upp för soffan. Ja, men ner för soffan igen. Plocka upp den där. Lägg den ner. Sparka med benen. Och ha lite roligt. Spring fram till nästa. Kör med bilen. Kryp. Du ska vara på knäna när du kör bilen. Då var det en så här stor bil. Så här. Lyft upp bilen på soffan. Klättra upp. Knuffa ner den. Hoppa ner. Lyft upp den igen. Och du vet. Han bara.
Ja, de gör det så.
Ja, de gör så. Så det var rätt imponerande. Jag ska kolla upp det. Se om vi kan posta den.
Ja, lägg upp den på Facebook.
Ja, jag ska kolla. Men
ja. Det är alltid den här tiden på året då är det som sagt är avslut. Men på en dansskola så brukar vi alltid göra ett lärarnummer som ska bli en liten surprise. Och vissa år har vi faktiskt lyckats med den här surprisen. Att verkligen, då tänker man så här, vilka surprisar vi? Ja, publiken tror ju vi då Men jag tror att vi surprisar oss själva lika mycket. Dels för att alla inte riktigt vet vad vi ska göra. Vi har ju repat kanske en gång. Man ses en timme i en danslokal och man sätter ihop något. Sen går alla därifrån. Och sen ses vi när vi ska göra det.
Då har alla en egen bild av vad som ska göras.
Alltså, de har tränat på håll och gått igenom det här vi ska göra. Och det är alltid någon som tar det superseriöst. Det är alltid någon som blir sned för att inte få bestämma. Du vet. Man ser alla tydliga linjer fast det är ett lärarnummer.
Är det någon lyft?
Nej, men jag har inte gjort någon lyft. Jo, i förra året var det. I år var det faktiskt i sista sekund. Det var verkligen
det, är det mest livsfarliga. När man kör ett lyft i en timme så här. Och så går man därifrån och så tränar man och så kommer man tillbaka och så bara juhu!
Ja, det här var vi mer liksom på ett lyft, en arabesk ovanför huvudet, tänker du så? Eller lyft för mig upp på axeln eller vadå?
Ja, ett lyft för mig är ju där en av personerna inte håller sin egen vikt utan med hjälp av en annan person.
Jo, det var ett, då var det ett lyft, men det var inte speciellt svårt eller? Liksom. Men i år så var det väldigt basic så där, det var mest roligt. Och men jag har ju varit några år då jag och han som driver dansskolan har ju liksom fullständigt fuckat ur. Det är alltid två föreställningar. Första föreställningen så genomför vi det som det ska vara. Och sen andra föreställningen, då har jag och han alltid gjort en prank på resten av gänget. Till exempel ett år, då åkte vi till Buttricks och hyrde kostymer. Jag var Stålmannen och han var, vad heter han? Fantomen.
Mm.
Och då var alla så seriösa. Det var ett snyggt nummer liksom. Alla var skitseriösa. Då hade vi faktiskt repat ganska mycket. Då gick vi upp och ställde oss längst bak bara med de här kostymerna.
Mm.
Då vi egentligen ska komma ifrån publiken i sombreros och hawaii-skjortor. Och då ska ju de titta på oss. Musiken är där, spotten är där, men det kommer inga. Och publiken börjar asgarva för vi står bakom liksom i de här
och de kostymerna bara,
istället. Och de är så inne i sin grej så de vänder sig inte om.
Nej.
Det är så här proffs. Får inte liksom så här, vad händer? De ser publiken och de hör publiken garva, men de bara ja. Så kör de på. Tills det är att det moment alla ska vända sig om. Vi står ju där.
Ja. Och då vänder de sig om fast de inte har fått en kul.
Liksom. Nej, men det var på ett ställe. Vi visste ju att de skulle vända sig om i koreografin. Och då tappar ju alla det fullständigt. Det var kul.
Ni är så skojiga.
Ja.
Vad var det i år då?
Det var ett så här medley med de kända boy och girl band numret. Så det var inget märkvärdigt. Vi var Backstreet Boys och de var Spice.
Ja, jag måste bara säga det. Alltså de här dansskolorna måste lägga av med alla de här jäkla temana som de har.
Ja.
Vad ska man göra annars då?
Ja, jag vet, det här har jag sagt förut. Eller
hur? Ja, jag vet inte.
Vi har pratat om det här förut.
Ja, då har vi nog.
Jag blir så trött på de här temagrejerna.
Men vad ska man göra
annars? För det första när man undervisar så här tycker jag ja, man kan ju sätta ihop det hur fast man vill. Men jag hinner träna med de här människorna kanske 6 gånger. Mm. Sen handlar det bara om att repa upp ett nummer till den här uppvisningen.
Ja, du menar så?
Ja, och då, okay. På det så ska man då lägga till ett tema som då såhär dröm. Fantasin, ja det kan ju vara bra i och för sig. Fantasi, för det kan ju öppna vad som helst.
Vad som helst.
Men jul.
Ja, men jag fattar vad du menar.
Då får man såhär, ja jag klipper in jingle bells i 4 sekunder. Och då står alla som tomtar. Sen får de slita av sig de här kläderna så får numret börja.
Kul att du säger, står som tomtar. Det har jag upplevt många gånger att jag har gjort.
Står som en tomte?
Ja, men det står känns där på den här scenen som
ja, men de, alltså, man får. Jag vet inte om alla lärare bara ler och tycker att det är jätteroligt. Jag fan får magsår över det där.
Mm. Men det här har vi pratat om, för jag känner precis det här med prestigen. Jag ska sätta det snyggaste numret som alla på skolan pratar om sen. Den är också jäkligt spännande.
Är det så då?
Ja, men på den här skolan där jag faktiskt är med och gör det här, när det är liksom upptränat, då är det inte så. Men jo, det har varit andra skolor där det som har sån sjuk prestige. De kommer med så här uppstyrda så här ljusschema.
Ja, men vet du vad? Jag tänkte på det där. Det kan vara så att det finns många kreatörer där ute som kanske inte har fått sitt genombrott som koreograf i större sammanhang. Och här nu får de en möjlighet att uttrycka sitt skapande. Och då använder de den här scenen med de här eleverna till att göra det och utveckla sig själv. För det bor ju någonting hos alla som skapar.
Ja, men det har jag ingenting emot. Men det är just det här att man pratar öppet nästan. Det är indirekt bara så här, jag tror faktiskt jag gjorde det snyggaste numret i år. Det har jag hört flera gånger. Det är väl ändå inte jag själv som ska avgöra det. Det är väl alla andra som tittar på det. Mm. Man är tvungen att säga det för att få en reaktion från den som lyssnar så, eller hörde det där och bara, ja, jag tror faktiskt också det.
Men ni, ja. Det här är ju två diskussioner som blev lite intressanta nu. Aha. Dels den du sa precis, aha, att det blir prestige emellan.
Aha.
Och den är ju ganska enkel att förstå.
Aha.
Men en lite svårare diskussion är ju den du lyfte egentligen, som du egentligen kanske är irriterad på. Eller så är det jag som tyder det så. För jag tyder det så här, du vill lära ut dans.
Ja, precis.
Och dansteknik.
Ja,
och
det var egentligen det jag menade.
Eller hur?
Ja.
Och sen så hinner du med, du ska säga 10 lektioner. Då hinner du med 5, kanske 6. Där ni verkligen pratar dans.
Ja.
Utan ett mål.
Ja.
Ja, mer än att bli bra dansare, naturligtvis. Och sen så är det 4-5 lektioner där du har gjort en koreografi för att de ska visa upp.
Mm.
Men hur tänker du? Hur tidigt tänker du att det ska vara så? För att en grej är ju så här. Man kan ju tänka sig att man har olika klasser i så fall. För det är ju många barn som går för att de tycker det är kul att få en koreografi att visa upp.
Ja,
men alltså, och det är det som driver själva skolan framåt. Och sen som en sekundär effekt av det blir ju att du hittar de som hittar och vill verkligen lära sig bli dansare.
Ja.
Förstår du?
Ja.
Så för bara, ja, sorry. Jag menar att man brukar ju säga så här, så på 1000 elever så finns det 2 som blir dansare.
Mm.
Eller whatever. Men ni är med på vad jag menar.
Mm.
Och då måste man liksom mala igenom det här. Och jag tycker det har ett värde i sig själv.
Mm.
Men jag förstår din frustration.
Mm.
Men det vore kul att höra vad folk tycker, och du får gärna utveckla vad du känner och tycker och hur du tyckte en skola skulle vara i så fall.
Mm. Ja, precis. Jag kan inte riktigt avgöra det. Jag blir bara, vet bara själv att det blir väldigt stressat. Alltså, jag skulle vilja säga så här. Eftersom jag har gjort andra saker på scenen för publikens skull. Och då klipper jag bort så jäkla mycket dans för att de som sitter i publiken kanske inte vill se stel onani. Som jag då kanske ägnar mig åt på klass för att öva upp deras koreografiminne eller det, och så vidare. Det finns olika taktiker där då. Men det är kanske inte någonting jag vill visa upp på en scen. Utan det här är gjort för en dansträningsskull.
Mm.
Men det har inte någonting, inget värde att visa upp det för någon. För att de behärskar kanske inte stegen, eller det här måste tränas i flera år.
Ja,
ja, då måste jag tänka om. För så funkar jag i alla fall. Tänker jag på någonting som är underhållande istället. För jag kan inte slänga upp en koreografi.
Nej, bara. Nej, för du är en performer
ja,
också.
Ja, precis. Och då börjar jag tänka ut ett helt nytt nummer. Någonting som är roligt att titta på. Någon hook, någonting. Något som man kan komma ihåg. Det kan vara vad som helst.
Mm.
Och där får jag min prestation som hoppar in. Att jag inte bara kan slänga upp med massor av steg.
Men jag upplever att det du säger nu. Och lite vad du också sa, det här med vem som har bäst koreografi, det är ju att väldigt många gör som du tänker nu, som du gör. Plus att jag tror att det är många skolor som vill att det ska vara så. För det är ju väldigt bra reklam.
Jättebra reklam är det.
För jag menar, det är lite annorlunda från när jag, där jag kommer ifrån, där det är pardans. Då är det ju så här, ja, men jag lär ut man måste ha en koreografi för att kunna dansa ihop. Och det beror ju på att man så intimt är två personer.
Mm.
Oj. Så då måste man ju liksom ha det. Och det gör ju att man bara dansar sin rutin egentligen.
Mm.
Vilket är en fördel i det.
Precis.
Men jag tänker så här. Vissa skolor har ju där föräldrarna får vara med på sista lektionen.
Mm.
Och se.
Mm.
Och även egentligen de som är yrkesutbildningar har ju faktiskt så.
Mm.
Där har de ju separata uppvisningar. Men då har de ju mycket mer tid än en gång i veckan.
Nej, men alltså, jag tycker föräldrarna är välkomna på en klass och titta hur vi tränar.
Men det finns ju faktiskt sådana
skolor också. Så hade jag nästan, jag tror inte det själv som elev var med på en sån här dansavslutning, utan det var just att föräldrarna, sista danstillfället, då har man liksom typ 2 veckor innan byggt en ballettlektion som man kan.
Mm.
Man kan den från början till slut, man vet vad som ska hända. Fast läraren fortfarande instruerar, men man vet.
Mm.
Och så kommer lärarna dit mamma, eleverna och lärare.
Ja, det var ju skönt att lärarna...
Lärarna kommer dit för en gångs
skull. Ja, exakt.
Eleverna kommer dit.
Föräldrarna menar.
Föräldrarna och så kanske någon kompis som vi ser där. Kommer och sätter sig där. Det brukar vara, eller det brukade vara typ 50-60 personer som sitter på danssalen.
Mm.
Och så kör man klassen.
Ja.
Och sen så har killarna då kanske hopp och tjejerna kör lite tå.
Mm.
Men det är fortfarande uppbyggt som en danslektion. Det har jag gjort både på en danslokal och på scen. Alltså en som Riddarfjärdsskolan var ja, många det. Gånger, fast inte jag gick på skolan då.
Ja, just det.
Så var man där.
Exakt. Jo, men det var det jag menade.
Men alltså, kolla vilken inkomst det här är för dansskolan. Plus att eleverna tycker det är skitroligt att få stå på scen.
Det är ju helt underbart egentligen.
Ja, det är toppen.
Men jag förstår, din frustration var kanske inte en kritik.
Nej.
Utan det är klart att man har förståelse för det. Ja. Och det är ju drivande, det är viktigt.
Jag har frustration, jag hinner inte undervisa ordentligt. Jag hinner inte lära, för det är muskler som ska sättas och det gör man inte bara på 10 veckor liksom.
Nej. Men du är ju liksom, du är ju dansare.
Ja.
Du har ju liksom blivit dansare och då blir man ju lite sådär, att man tycker att man ska lära sig dans.
Jo, så är det.
Och jag håller med dig, verkligen. Ja.
Och många skolor har ju bara 12 veckor, vet du. Det är inte så många skolor som har 15 veckor. Terminer pratar jag
om. Nej.
Och då brukar det vara så att, som Mattias säger, om man har varit på en skola som har 12 veckor, då kan du ha 5, max 6 rena danslektioner. Mm. Sen under de här danslektionerna, redan typ sjätte gången, då har du börjat med en koreografi som ska bli avslutningsnumren. Och då lägger man kanske tar ner uppvärmning om man nu har det, man kanske slutar fysträning om man nu har det.
Precis.
Man drar ner tiden för att du har bara några timmar om kvarten kanske.
Mm.
Som du har byggt en klass på. Du måste liksom halvera klassjobbet för att hinna med och utveckla ett nummer som de ska kunna känna sig bekväma i. Det kan ju vara absolut som Mattias sa. Det kan ju vara någonting annat än bara dans och onani. Steg, steg, steg.
Ja,
men de ska fortfarande känna sig bekväma. Gör de inte det så är det fortfarande fasa att gå upp på en scen.
Så, men grejen är ju att egentligen vad vi säger är ju att vi skulle vilja ha 10 lektioner där vi lär oss dans och sen så ska det vara stopp och så säger vi nu är det 5 lektioner, de här 5 lektionerna, då ska vi använda det vi har lärt oss och göra en koreografi för sen ska vi ha en show.
Ja, det blir så kanske grundtänket från början var. Men,
då, innan vi avslutar, för nu har vi pratat ganska mycket om det här, så skulle jag vilja fråga er en sak till.
Mm.
Är det någon skillnad, vi tänker på det här fast living society som vi har nu.
Mm.
Finns det en fara för dansskolor om man skulle göra så att man drillar om 10 lektioner och sen är det 5 lektioner? Jag tänker, orkar barnen idag?
Det beror på hur intensivt det är. Alltså vilken åldersspann man undervisar.
Naturligtvis. Men jag bara tänkte... Men jag menar inte... Det är klart om man gör det tillräckligt roligt och tillräckligt omväxlande och så stannar ju barnen. Men vad jag menar inte utifrån vi borde vara så duktiga som danslärare. Jag bara undrade om ni tror att de som äger dansskolorna och driver dem, skulle de våga? Förstår du vad jag menar?
Det finns ingen anledning egentligen att göra det. Alltså det här rullar på.
Exakt.
Det är en bra inkomst, alla är glada och nöjda, det är en bra erfarenhet. Det enda som förstörs, det är själva dansträningen, vilket gör, tror jag, att de inte utvecklas i den takten de borde göra.
Mm. Ja, då är det dags för vårt härliga, härliga hälsotips. Så nu blir det mycket prat om alger och bönor och rotfrukter.
Con ritmo.
Nej, men jag har tänkt så här den här gången. Jag tänker att man drar lite handbromsen för sig själv. Och sen så klär man av sig naken. Nej, man behöver faktiskt inte vara naken.
Jo, vi förutsätter att
det blir roligare att vara naken.
Men så ställer man sig i en helkroppsspegel. Och så står man och tittar på den där skapelsen som man ser där.
Var det du som kallar det för kött?
Farkost.
Köttfarkost har du.
Mm. Man står där tyst. Man kan vara nyduschad. Det är okej. Okay. Står man och tittar på den här och bara står där och tittar. Så vänder man sig lite om och tittar på sidan och... Ja, man tittar, vad är det här? Vad vill jag med den här?
Köttfarkosten.
Ja, vad vill jag med den här? Och det är där det kommer in. Vad vill jag med den här?
Vad är den här just?
Den här köttfarkosten som jag ser framför mig.
Okay.
Den här kroppen som jag bor i.
Mm.
Vad vill jag med den? Vill jag vill jag vara en jättebra dansare? Då måste jag liksom... Vad betyder det?
Mm.
Att man liksom spaltar upp det här. Vad är det betyder?
Mm.
Vad ser man framför sig? Är det att man ligger och gör en... Eller man hoppar runt och gör en... hoppar runt, man gör massor av headspins på en stor scen.
Mm.
Ja, vilken scen är det? Och kan jag en headspin? Vad behöver jag för att kunna en headspin?
Mm. Undrar en headspin skulle se ut naken.
Ja.
Det blir antagligen bättre på en brud än på en kille.
Vad menar du?
Headspin alltså.
Ja, alltså jag tror att...
Jag ser det framför mig tyvärr.
Nej, men jag tror... Det var bara en tanke.
Jo,
jag har ju tankar. Det är som min pappa säger, du måste ha tank. Ja, pappa, jag hade det precis.
Eller så är du tankad.
Ja, du måste ha tank.
Säger
han. Ja, och då menar han säkert, du måste tänka på vad du säger, egentligen orden han väljer. Men du måste,
okay.
Emilio, du måste ha tank. Då förstår jag vad han menar.
Och det hade du nu?
Ja, men jag tänkte inte på vad jag sa. Jag sa ju bara.
Okay.
Men kan du säga vad du tänkte då?
Ja, men det är det här. När man nu, jag misstänker väl att vi allihopa har gjort det. Man står där, man kommer ur duschen och så råkar liksom handduken ramla ner och man bara stannar till med den spegeln och tänker, vad hände?
I used to be a V. Now I'm an A. I'm just happy if I'm an H.
Nej, men det är en seriös fråga.
Ja.
Och jag tror att jag skulle tänka så här, efter jag känt det jag kände då, vad hände, så skulle jag nog tänka så här, vad kan jag göra åt det här? Det är lätt att det blir optik. Jag använder ordet oftare och oftare. Optik för mig är liksom bara det som syns.
Ja, precis. Mm. Det är dit jag vill komma ju.
Och jag tänker så här, är det det absolut viktigaste, eller är det liksom hur du känner? Och istället då, titta på din kropp, naked and exposed, och så tänker du så här, vad är det jag vill? Vill jag förändra optiken eller vill jag förändra min hälsa? Och är det hälsan jag vill förändra, vad är det för någonting som gör att jag ser ut som jag gör nu, just nu? Och vad kan jag förändra inom en snar framtid? Hur ska jag tänka?
Precis, men du menar ändå... att man är naken där. Det är inte bara det man ser, utan hur man känner och hur man mår. Det är det jag menar.
Ja, fast du är ju lite... Du tar ju väl steget ett steg till vad jag uppfattar, att du är mer funktionalistisk.
Jo, men precis.
Eller hur? Du är ju liksom så här, ja, du vill att folk ska må bra.
Ja.
Eller hur? Men du tar ju ett steg till så här. Är mina axlar tillräckligt stora för det jag vill göra nu? Ja, då måste jag se till att de blir det. Och sen måste jag även lära mig tekniken och bla bla bla. Bla.
Ja.
Eller hur? Det är ju
ja.
Så du tänker.
Man tittar ordentligt på vad är det jag behöver.
Ja, och då är det ju... Då får man ju acceptera det rent optiskt.
Ja.
Om det är det.
Ja.
Men är det optiken, då är det fine för mig.
Ja,
alltså,
det kan vara fine. Det också.
Men du är ju väldigt utifrån funktionalitet, dansare, eller hur?
Yes.
Det är så du tänker.
Ja.
Mm.
Ja.
Mm.
Så att man tar en riktig funderare på vad fasiken är man vill uppnå. Hur ska jag uppnå det? Inte bara säga jag vill dansa bakom Madonna. För det är inte tillräckligt specifikt mål på det. Så det är ett bra högt mål.
Ja, det är jättebra.
Men vad behöver jag kunna? Behöver jag jazz, teknik? Mm. Ja, okej. Men då behöver jag ballett. Och var får jag den bästa balletten?
Mm.
Och vad behöver jag, hur utvecklar jag balletten? Jo, jag tar jazzklasser. Vad är bästa jazzklasserna? Vad behöver jag mer? Tekniken från jazzklasserna behöver förbättras och så vidare.
Och du menar att när du står framför en spegel naken, då när du reflekterar, så reflekterar du även
insidan,
alltså i dig själv så här, okej, okay, nu ser jag ut så här.
Ja.
Vad är det jag vill göra med det här och vad vill jag göra med mitt liv?
Ja.
För okay. Oavsett om man är optiskt sett, om optiken, om man är nöjd med den eller inte, så blir det ganska...
Det är utlämnande.
Det blir ganska you against you.
Ja, det är väldigt.
Utlämnande. Och man kan ju få svar på många frågor genom att stanna upp och göra det.
Ja, mm. Så man kan också känna efter om man har ont någonstans och är svag någonstans. Alltså svag kan vara att om man gör allting en dag med vänster hand, så märker man att man
jättedålig koll om man är högerhänt.
Ja.
Men det kan vara något annat att... jag kanske känner att jag är jättedålig på pardans. Varför tar jag inte tag i det när jag springer på de klasserna jag kan?
Ja, precis.
Det är ju jättedumt. Istället för att vända sig åt det hållet där, alltså dit man, det man behöver.
Mm.
Att man verkligen tänker till. Vad är det jag behöver? Man kan punkta ner om man har lust med det. Men sätter en lite mer plan. Och när den ska vara klar också.
Ja,
små, små delmål. Jag vet att jag läser mycket böcker, sett mycket filmer och sådär om de här målen. Men det här är en ganska enkel sak. Att bara stå där naken och exposed, som du säger, Emilio. Bara tänk till ordentligt. Mm. För att det kan vara lätt, jag har sagt det förut. Det kan vara lätt att åka med dem som man umgås med.
Mm.
Och tycka att det här vill jag också. Men det kanske inte är det om man tänker efter. Det kanske är så att man måste lämna landet. Jag vill något annat. Jag vill till Tyskland och dansa. Eller jag måste klättra i berget ett tag för att finna mig själv först. Sen kommer jag ut mer mogen. Och kan ta tag i det här dansandet. Än att mata 25 klasser i veckan.
Och det jag gillar med det du säger här. Det är ju att det är ett naturligt ställe att stanna upp på.
Ja.
Egentligen. När man kommer ur duschen.
Ja.
Det är faktiskt en väldigt bra ställe där man bara... Okej. Okay. Man bara...
Ja, men det är just den där. Okej, okay, vad har vi här? Vad har vi på bordet?
Ja.
Har ni reflekterat när ni är på gymmet? Om ni tar den där stunden när ni sitter i omklädningsrummet. Och se hur folk beter sig där inne.
Ja, väldigt.
Har ni tänkt på hur folk beter sig där inne på i omklädningsrummet?
Alltså, du sa det samma som två. Emilio, du måste tank.
Du måste ha tank.
Du måste ha tank.
Men har ni det?
Vadå?
Jag såg en snubbe. Jag vet inte om jag skulle... Jag vill inte slänga ur med den. Det är taskigt om den snubben hör den här podden och bara, du snackar om mig va?
Varför låter de alltid sådär när de hotar dig?
Men de är oftast tuffa.
Ja, då låter
och då pratar man så.
Du ska snacka med mig, står du?
Nej, men det var dagens tips i alla fall.
Ja, det var bra att stanna tips.
Upp och dra
I en like that tips.
Ja, tack så mycket.
Faktiskt.
Det hade ingenting riktigt med träning. Det var ingen träningstips, utan det var ett livstips.
Ja, men pre-träning. Nu kommer våran favorit, eller min favoritdel av hela podden.
Oj,
det
djupa.
Det djupa.
Tyckte vi var ganska djupa sist faktiskt, eller nyss. För en stund sedan, för 3 sekunder sedan, 4, 8, 12 år.
Oj då.
Ja, så.
Så, vad kommer nu?
Det är tips från coachen. Emilio Pirelli.
Det här är också så här lite djupt. Det är inte, kanske en diskussion som kräver lite mer tid än bara liksom slänga ur sig. Men coachen är ju för mig, att vara coach är också liksom att kanske ge en push. Precis som du gjorde med köttfarkosten i spegeln. Liksom. Men det här är så här... Vi alla tre vet ju liksom hur tufft det är att bli professionell dansare. Det är ju liksom inte en walk in the park på något sätt. Och vi har väl alla tre någonstans bestämt sig för att jag ska bli det. Och nu talar jag verkligen nu från min egen erfarenhet. För mig var det såklart att jag ville bli bäst. Jag ska bli bäst på det här. Det var liksom ingenting annat som fanns i mitt huvud. Och det är lite det som är som dagens diskussion, tips. Man måste sätta vad är jag vill bli. Vill jag ha det här som ett yrke? Vill jag bli bäst? Eller vill jag ha det som en hobby? Eller vill jag ha det som en hobby och någonstans kanske få det som ett yrke? Det finns många olika sätt att se på det.
Mm.
Och det är därför idag när jag undervisar så pratar jag många gånger om... Jag pratar ur liksom synen att vara en elitidrottare. Jag ska... Fan, vinna OS-guld.
Mm.
Det är ingenting som de går omkring och funderar på. Jag kanske, borde jag? De har ju satt upp att jag ska.
Mm.
Och det är tydliga liksom viljan att jag vill bli bäst. Eller jag vill bli yrkesdansare. Eller jag vill ha det som en hobby. Gör det tydligt. Då blir det lättare att komma dit.
Ja, en sak som... Alltså för mig så är det ju så att det är väl okej om du inte vet också. Men det som är fördelen med det du säger, det är också att man kanske är klarare i vad man är beredd att göra.
Exakt.
För det. För att det kan vara en ångest om man inte är klar över det. Till exempel, vi har ju alla offrat väldigt mycket saker.
Eller hur? Ja, ja.
För att vi har varit väldigt klara över vad vi vill.
Exakt.
Eller hur?
Exakt.
Och kanske gjort saker som våra polare inte har gjort.
Mm.
Och bra saker, men också saker som har gjort att vi har kommit dit vi kom. Men kanske inte vi hade gjort om det inte var så glasklart för oss. Förstår ni vad jag tänker?
Ja. Men det är ju, du talar om uppoffringen och vad du ställs inför. För mig var Exakt. Det liksom så här, jag blev tillsagd att skaffa en flickvän. Du behöver skaffa en flickvän. Jag bara, jag har inte tid med tjejer.
Nej.
Jag var så inställd på att jag ska bli professionell dansare och jag vill bli bäst.
Ja.
Men vad jag vill bli bäst i kan jag idag inte säga vad jag ville bli bäst i. Men jag vet bara att jag ska bli bäst.
Mm.
Finns ingenting annat. Och folk pratade också här, men du måste ju ha någonting att falla tillbaka på. Det har vi pratat om tidigare. Det här med att falla tillbaka på någonting. Det blir ju då att du börjar kompromissa för att kunna liksom säkerställa. Och jag såg ju ganska tidigt, vi bor i ett fantastiskt land där du kan som 40-åring börja plugga. Mm. Om du nu vill det. Om du känner att det blev inte en karriär. Men jag gav fan allt jag orkar.
Men alltså jag kan ha fel här. Och någon får rätta mig om jag har det. Men till exempel i ballett och jazz så tycker jag ändå man kan snurra fler varv, man kan hoppa högre. I breaking så tycker jag att man kan snurra fler varv på huvudet och man kan göra mer tricks liksom. Men just den hiphop-stilen som är nu, den är väldigt svår att utveckla tycker jag, att liksom avgöra hur man blir riktigt jävla bra. Man ser ju när någon är riktigt bra på att dansa, det är inte det, det ser man ju. Men det är så tydligt bara att man, om jag gör en tourallär, hopp och snurr i luften i balletten, när jag då har presterat kanske 3 varv, då ser jag en klar utveckling och då kan jag också mäta mig med de som är bäst.
Okay.
Det är som en tiokamp. Där ser man vem som kommer först i mål eller den som hoppar högst över ribban. Men just hiphoppen som den ser ut just nu, eller den new style som jag ska säga, inte hiphoppen, jag tycker den är väldigt svårmätt. För det handlar inte om att hoppa högst eller komma längst. Hänger du med?
Ja, jag hänger med på vad du säger.
Jag tycker det är
svårmätt. Men jag vet inte hur du vill. Var du ute efter i förhållande till...
Nej, men du var ju inne på jazzen när du tränade mest.
Ja, det fanns ju inte... Det som finns nu fanns ju inte då.
Nej.
Men du... Det, jag brukar kalla liksom... Jag förstår de som har blivit skitbra. Jag svär väldigt mycket idag. Jag vet inte varför. Förlåt, men... Men de som har blivit väldigt, väldigt bra på det du beskriver till exempel. De har ju nördat in sig. Som de som dansar locking, breaking... Mm. Alla de här street-stilarna, det är ju liksom egentligen nördar. De kanske lika gärna har byggt en Märklin-bana i sitt vardagsrum och hållit på med sina smågubbar.
Ja, det är sant.
De går rakt in i det. Ja. Men det är ju en egenskap som jag pratar om, som måste finnas.
Mm.
De tittar ju inte på någonting annat. De äter, skiter och vaknar och sover. De gör ingenting annat än det. Men nu, för att bli så bra.
Du har en fråga till er.
Mm.
Måste man hoppa för att vinna när det gäller att bli en professionell dansare? Vad jag menar är, måste man stå på kanten av berget och säga nu hoppar jag,
ja, alltså jag
och tror... jag offrar allt? Alltså det du nu sa så här, till exempel, flickvän kommer i andra hand. Är det någonting, tack hej, nu jag kör det. Utbildning har jag inte tid. Det är klart man kan satsa och går det bra i utbildningen, fine, då kan man vara glad. Men är det okej att bara slänga iväg den för att försöka få så mycket danstid som möjligt?
Nej, men grejen är att alltså, det går inte att dansa en hel dag. Så det finns jättemycket luckor för annat. Utbildning till exempel.
Ja, fast man får, du pratar ju om andra slags utbildningar då som matchar dansen. Och det håller jag med dig om. Att det, då, det är så man ska vrida den.
Att stå på kanten, det kan vara både och.
Okay.
Alltså för man måste, om man ska titta på vilka som är bäst eller vilka man slåss mot för att bli bäst. Mm. Så det, jag har sagt det här förut, vi återkommer till det här.
Mm.
Men det är folk som kommer från andra länder som inte har det så här bra som vi har det här. Och de måste göra det här för att överleva. Och det måste man ju veta, att det finns någon som jobbar satan just nu medan jag kanske inte gör det.
Ja, men de har ju inte hoppat, de blev ju knuffade.
Ja, de blev knuffade.
Förstår du vad jag menar? Okay. Men de är fortfarande i luften.
Ja.
Och vet man... inte om de kommer att landa, men de, för dem så spelar det ingen roll. Antingen så landar jag på fötterna eller så slår jag ut huvudet. Men för vi vet ju att det finns en risk och jag behöver inte göra det här. Nej. För de var ju inte ett val riktigt. Förstår ni hur jag tänker?
Ja, jag förstår precis vad du menar. För dem är ju inte ett val, men för dig står du inför ett val.
Mm.
Och ska du då fightas mot dem som i det här fallet då inte har ett val, som bara känner det här är det jag kan. Det här är det jag vet att jag kan bli bra på. För jag känner det så djupt rotat i mig själv. Då blir det en konkurrent till dig som kommer ta din plats. Då måste du liksom landa i någon form av samma nivå.
Mm.
Och du har ett val, de har det inte.
Men de flesta artistiska framgångar kommer ju, eller väldigt många, kommer ju ur folk som har gjort stora uppoffringar eller inte passat in och sedan hittat, som tur är, någonting. Jag bara pratar om, vi ska ta ett exempel. Mötley Crüe. Okay.
Mm.
Fyra galningar,
mm,
misfits som inte funkar någon annanstans än tillsammans.
Mm.
Är ni med?
Mm.
Alla hade ju, ja, förutom då kanske Tommy, men de andra hade ju liksom skituppväxter. Det enda de gjorde var de rökte på och de lirade och hittade. Men de blev ju grymt stora för att det var det enda de gjorde. Förstår du vad jag tänker? Nu var det ju bara ett extremt exempel.
Ja, ja.
Men när vi tittar på de dansarna är ju också som blir i street. De hade väl ingenting, de här killarna som vi pratade med på...
Nej,
från början.
Ja, ja.
Det var ju det de gjorde liksom.
Ja.
Boom, boom, boom. Men då är min fråga, för att bli så stor, måste man göra det här? Eller är det okej att gå en utbildning? Tror du att man blir tillräckligt bra då? Finns det någon i Sverige idag som är så bra?
Som de är?
Ja.
Nej.
Finns det någon som är bäst i världen i Sverige på dans?
Nej. Finns det de som är på bra nivå, men de har inte den där edgen som de här har. De har inte det.